Du lyssnar på 14 dagar som skakade Sverige om frufridagen av Martin Kristensson. Stupidobiblioteket nummer 5, uppläst av mig, Fredrik Berling. Det är inte så förskräckligt länge sedan, men ändå känns alltihop oerhört främmande och avlägset. All denna uppståndelse, detta väldiga mediala pådrag, denna kakofoni av arga röster, angrepp och förebråelser, allt detta för, ja, för vad då egentligen? När man idag tar del av materialet kring frufridagen är det inte alldeles lätt att begripa vad det hela rörde sig om. Varför beskylldes karusellens producent för att vara diktator? Varför varnade tidningarna för masspsykos? Och hur kunde landets familjefäder bli så rasande över ett enkelt recept på köttfärs? För att finna svaret på dessa frågor får vi resa mer än 50 år tillbaka i tiden. Radioprogrammet Karusellen sändes första gången 13-dagsafton 1951 och blev snabbt en mycket stor framgång, till stor del beroende på Lennart Hylands förmåga att dra med sig både studiopubliken och lyssnarna i lekar och tävlingar. Man införde en karusellskola där utvalda personer fick en vecka på sig att lära sig ett annorlunda yrke, som till exempel frenolog, cellist eller drömtydare. Ett äkta par fick i uppdrag att bo i ett gammalt soldattorp på Skansen, vilket genomfördes under stor uppmärksamhet från tidningar och allmänhet. Teaterkritiker fick pröva på skådespelaryrket. En flicka skickades ner till Stureplan för att pussa en polis. Två män tävlade om vem som kunde leva billigast under en vecka. Ett uppskattat inslag var en skattjakt där de tävlande skulle ge sig ut på stan och leta fram en gonggong, en katt och en människa som hette Lindqvist. I ett avseende kan karusellen sägas vara föregångare till dagens dokusåpor. En del av programidén var nämligen att göra vanliga människor till idoler. I programhäftet Julkarusellen från 1952 hette det i en redaktionell kommentar: "Naturbarnet står högt i kurs för närvarande, tack vare just karusellen som därmed funnit vägen till svenska folkets hjärta. Snart sagt vem som helst har chansen att bli idol." Orden hade besannats redan under programmets första säsong. I januari 1952 framträdde bandyspelaren Gösta Snoddas Nordgren med sången Flottarkärlek och drog igång en idolhysteri utan motstycke. Karusellen samlade en jättepublik. Tidningarna skrev om ständigt nya lyssnarrekord och efter varje program inflöt rapporter om hur vattenåtgången i städerna minskade under sändningarna. Kriminaliteten sjönk, biografer och teater avfolkades, restaurangerna förlorade kunder. Efter påtryckningar från biografägare tidigare lades sändningarna en tid för att folk åtminstone skulle hinna iväg till nioföreställningen. Lennart Hyland stressade sig fram till ett magsår och när även hans vikarie Folke Olhagen drabbades av samma åkomma och fick ersättas av Åke Falk publicerade Julkarusellen röntgenbilder på Sveriges populäraste magsår. När programmet återkom i etern 1954 var förväntningarna följaktligen nästan oöverstigligt höga. Tidningarna skrev om hur Hyland och hans redaktion laddade upp och om allt hysch-hysch kring de nya inslagen. Rune Moberg ägnade en ledare i C åt karusellhysterin och prestigefyllda Veckojournalen hade ett stort uppslaget reportage inför nypremiären där man berättade vad som hänt dem som medverkat i den första säsongen. Det stod snart klart att Karusellen-redaktionen avsåg att fortsätta på den inslagna linjen med en lekfull blandning av tävlingar och upptåg, där publikmedverkan var viktigare än professionella artister. "För när allt kommer omkring ska inte karusellen vara någonting vi gör för er", kommenterade Hyland. Utan någon...